Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Och det är jag som är Erik Hansén och jobbar som marknadsstrateg på Neuroquant och är samarbetspartner till IG.
Och jag heter Jonas Olavi, är fondförvaltare och allokeringschef på Alpcot.
Just det. Och vi har kommit till avsnitt 155. Vi spelar in torsdagen den 17 februari. Har haft en bra vecka?
Blandad. Det är ju fullt med rapporter, men lite positivt tycker jag.
Prata mer om det sen. Och Börssnack, det är då en podd från tradingmäklaren IG, så stort tack till IG. IG har ju en ny analytiker.
Precis, och det ska du introducera.
Vi kommer prata lite mer om det.
Ja,
och, men som sagt, stort tack till IG. Jag går in på ig.com för att öppna ett konto där. Om inte redan har det. Och glöm inte att all handel innebär såklart risk. Mm. Så det gäller att läsa på ordentligt. Och IG finns ju på sociala medier och på YouTube. Så gå in där och följ IG.
Och det är väl bara att ringa dit om man har några frågor såklart.
Absolut, absolut. Det går bra det. Och ja, Jonas, vad har vi på dagens agenda?
Vi har väldigt mycket spännande saker som vi kommer att avhandla idag. Vi kommer att prata mycket marknad, men vi har faktiskt hittat en riktigt spännande gäst idag.
Ja, det är du som har hittat henne. Ja. Berätta, vad hittar du där?
Ja, jag prenumererar på John Authors morgonmail och han sitter på Bloomberg och skriver bästa artiklar om marknaden. Och där hittar han en liten strof från en tjej som heter Lotta Moberg. Som är strateg bland annat då på William Blair i USA. Hon har skrivit lite grann om Ukraina. Så då tänkte jag, varför inte kolla om hon skulle kunna vara intresserad av att vara med i vår podd. Och gissa vad?
Det var hon.
Ja. Så vi hälsar Lotta varmt välkommen. Jättekul att du är här.
Tack så mycket. Tack för inbjudan.
Ja, du sitter i Chicago. Vad är klockan?
Klockan är 7:15 här.
Och vi brukar ju alltid börja avsnittet lite grann med fem snabba frågor. Jonas, kör du?
Ja, om jag måste välja en marknad och jag har att välja på amerikanska eller europeiska aktier, vilken tycker du att jag ska titta närmare på då?
Europeiska från nästa 5 åren.
Okej.
Okay. Right. Bitcoin högre läge vid årsskiftet. Nu kanske inte Bitcoin ditt huvudfokus, men har du någon åsikt?
Högre.
Högre, ja.
Jag har visat på en exponering.
Ja, men jättebra. NFT, är det en fluga eller någonting som kommer växa?
Det kommer växa.
Tror du på recession i USA inom 2 år?
Troligen.
Ja.
Aj då. Amerikansk 10-åring över 3% i år?
Nej.
Okej.
Okay. Låter bra. Då kör vi.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, innan vi tar samtalet med Lotta så tänker jag att vi kör ett litet marknadssnack. Mm. Och min sentimentsindikator på Jonas Olavi, den är på låga nivå nu.
Den är på låga nivåer.
Stämmer den?
Det stämmer. Du har tonat in den rätt här så att den kan du snart börja sälja.
Ja, marknaden är tuff, eller vad säger du?
Ja, den är tuff och den här molande osäkerheten kring Ukraina, det kommer säkert pågå länge till. Och det här är inte någonting som marknaden gillar, trots att rapporterna är bra. Överlag så slår de förväntningarna. De säger att 2022 ser starkt ut. Orderböckerna är fyllda och lagren är låga. Så det känns som, vad kan gå fel? Och det är så irriterande när man har den här typen av osäkerhet som är så svår att sätta fingret på. Liksom, ja, men det beror på det. Löser vi det så är det lugnt. Nej, det är sån här flytande oro. Jag vet inte, hur läser dina modeller förutom indikatorn på mig då? Finns det flera indikatorer som du följer?
Mm, flera indikatorer på dig och andra saker. Nej, men modellerna på tillväxt och inflation, de fortsätter ju att decelerera om man kollar på tillväxtdata. Mm. Fått in lite data här under veckan, retail sales i USA, detaljhandel alltså. Vi fick in från den här NAHB, Home Builders Index, framåtblickande sentiment i husmarknaden i USA fortsätter falla. PPI, producentprisindex, fortsätter också falla här i årstakt. Då. Så att den här datan faller från visserligen höga nivåer, men det är samtidigt då som Fed kommunicerar att de ska strama åt.
Mm.
Så att vi får se här om de lyckas göra det. Det är klart att de kommer att börja höja räntorna, men frågan blir om de lyckas höja så pass många gånger som marknaden förväntar sig. Jag tror det kan bli tufft för dem att göra det, men nu när vi ser att tillväxten tappar fart.
Ja, exakt, men de håller på att testa marknaden hela tiden. Jag ser bara en massa ballonger, som så här testballonger som är uppe. De testar marknaden, ska det vara en halv procent eller inte, ska det vara snabbtakt eller inte och så vidare. Så att marknadens förväntning håller på att liksom justeras på daglig basis nu, tycker jag. Och det som för kanske 3-4 dagar sedan var en klock eller kassaskåpssäker höjning med 0,5, nu är det 0,25 igen. Ja, det är väldigt sådär,
ja, det är väldigt hög sannolikhet där på 0,5% tag. Men min process, det är ju makro där med tillväxt, inflation och sådana här lite beteendepsykologi, positionering och så vidare. Och så har jag en modell som kvantifierar vilken som är den mest dominanta marknadsregimen för tillfället då. Och det är faktiskt, det är contraction, det vill säga att både tillväxten och inflationen decelererar sakta in. Och det är det marknaden också har handlat på senaste månaderna, just den här avmattningen i både tillväxt och inflationen då. Sen kan man kolla på andra typer av taktiska indikatorer, man kan kolla på momentum för lite mer medlångsikt, 3-12 månader, kolla på jämviktspendling, lite så här kortare, där man köper på svaghet och så vidare.
Hur ser momentummodellen ut nu då?
Det som pekar positivt där på momentum, det blir att ädelmetalls gruvbolag, om man kollar på Stockholmsbörsen, rankas högt. Det är mycket råvarurelaterat som har gått starkt här senaste månaderna, och då är det till exempel inte bara ädelmetaller utan även traditionella gruvbolag. Det kan vara Lundin Mining och de här bolagen, SSAB har ju gått starkt, rankas högt på momentum. Även telekomsektorn rankas högt, men sen har det kommit ner lite grann här nu när Ericsson fick en ordentlig smäll på nyheten här.
Det är väl mer IT än telekom.
Men... jo, men Ericsson finns med i telekomsektorn, Jonas. Sen har vi högt upp på listan där också value, vi har basic resources, healthcare rankas också ganska högt, och healthcare är ju faktiskt lite mer defensiv sektor. Långt ner, det är small cap, det är fastighetsindex som har gått starkt, eller gått väldigt svagt här senaste tiden. Så att det jag vill göra, det är att försöka hitta rekyler i de här sektorerna, eller aktier i de här sektorerna som rankas högt upp på momentum.
Just det. Och jag tittar lite grann på vilka sektorer som går bäst och sämst när till exempel Fed höjer. Och där är det då telekom, alltså där du då tror att Ericsson är med, som går väldigt bra då. Och faktiskt också industrials går bra efter att de har börjat höja. En sektor som går betydligt sämre är faktiskt hälsovård. Jag vet inte riktigt vad man läser in i det, och även IT går svagt i en höjningscykel då. Och tittar man på...
kollar du på USA, USA där eller?
Ja, USA. Och tittar vi då på Europa och vi fortfarande är hos den amerikanska centralbanken, då är det lite annorlunda sektorer som går starkt och svagt då. Den sektor som går starkast när Fed höjer i Europa, det är energi. Medan banker går dåligt. Då får man ju fundera lite grann, för jag har ju en hel del europeiska banker då. Och sen om ECB höjer, då är hälsovård den sektor som har gått bäst. Medan banker, återigen då, är en av de sämsta sektorerna. Och materials har det visat sig när ECB höjer europeiska sektorers spegling av det då.
Energi betraktas faktiskt som en mer defensiv sektor, eftersom den brukar ofta gå starkt när det är så att centralbankerna börjar strama åt och aktiemarknaden blir lite mer skakig. Brukar ju energisektorn fortsätta upp då på slutet, och det är lite grann det vi ser nu också, har sett senaste tiden.
Jag har sett OPEC har varit ute och flaggat för att det är för hög efterfrågan för att möta det utbud som finns, och då skulle jag ju tänka mig att de kanske är sugna på att höja liksom outputen lite grann och tjäna pengar, passa på nu när det är en squeeze i systemet, när vi har väldigt låga lager och det fortfarande finns bra köpkraft innan den höga inflationen har tagit udden av det. Och jag tycker ju själv när man går på stan att allting blir dyrt. Mat när du går och lunchar eller vad det nu är för någonting, kläder och allting har stigit i pris och märkbart. Och det är ju jobbigt när man tankar bilen med fossila bränslen i alla fall, och kanske även man tankar med el. Som att jag har någon erfarenhet än så länge.
Ja, nej, det kom ju nya KPI-siffror för Sverige här under fredagen. Jag la upp en graf här faktiskt på Twitter under veckan på olika priser i Sverige. Hur de har stigit det senaste året. Det är elektricitet som har stigit mest det senaste året. Och sen är det bränsle. Hälsa, kommunikation har faktiskt fallit tillbaka senaste året tillsammans med frukt.
Mm. Så, där.
Så det är inte allt som stiger.
Nej, inte allt.
Inte allt.
Där ser man. Ja, nej, men annars har det varit blandat för min portfölj eller rapportutfall. Ett bolag som inte rapporterar men som kom offentliggör en gammal fadäs. Det var Ericsson som jag låg snyggt plus på. Jag köpte på rapporten, de var bra och de höjde ju utsikterna för RAN-marknaden, Radio Access Networks. Och aktien stärktes efter det, och sen så kommer då ett besked på, eller ett meddelande om en intern utredning de har gjort där pengar då eventuellt har gått till IS. Och det känns ju väldigt pinsamt och besvärande, och det här är ju ett par år tillbaka i tiden och man har tagit åtgärder för det, men det är ju Ericssons ord och deras handlande. Så de har gjort helt rätt och berättat det här för marknaden, men aktien stöp ju rakt ner i backen och är ju nu tillbaka i den fallande trendkanalen som ju etablerades i, vad kan det ha varit, i sommaren 21 då. Nu är den ju hårt översåld, men...
Det blir väl lite ESG-oro där. Jag kan tänka mig att det är många större aktörer som bara skickar ut sina aktier direkt.
Ja.
Utan att göra någon större analys för att man är rädd för att det ska bli någon större oro kring just ESG där.
Mm.
Men i den typen av regioner så är väl mutor det enda sättet att ta sig fram. Nej, men så är det ju faktiskt. Och då är frågan om man ens ska vara i den regionen.
Nej, det är jag förstår. Såklart är det ju jättekomplicerat. Och riskerna är ju stora när man har ett stort bolag. Jag kommer ihåg när jag var i Kina och vi träffade Atlas Copco. Det är ju ett superetablerat bolag och det var liksom nolltolerans på mutor och så som man ju hör vanligt förekommande i Kina. Om någon uppdagas med det så var det stämning och ut från bolaget och fängelse om man kunde påvisa det. Så att det var det hårda bud. Och det, Ericsson gör ju allt de kan för att komma åt de här avarterna när man använder mutor och olika typer av, ja, försöker hitta fördelar i sin affärsmodell då. Ytterst pinsamt, men Ericsson har ju faktiskt gjort en hel del. Man har sparkat folk som har haft med det här att göra och man har lagt korten på bordet. Och just nu så går säkert telefonerna varma till IR och ledningen för att förstå bättre effekten av det här då.
Mm. Jag kan dra några bolagsobservationer, några korta sådana. Jag pratade lite grann om de här bolagen även på YouTube här i veckan. Det är lite energi, det är lite basmaterial. Om vi kollar på Enquest, en liten volatilitetskontraktion här senaste månaden. Rör sig med mindre volatilitet. Så jag byter uppåt där från den där lilla konsolideringen. Jag har lite extra öga på just Enquest. Lundin Mining, som jag pratade lite grann om här senaste tiden, har ju brytit uppåt ordentligt. Får se om vi får ett litet återtest där av den där utbrottsnivån. Men Lundin Mining är ett bolag med väldigt starkt momentum. Sen har vi SSAB, också en konsolidering, en volatilitetskontraktion där. Som jag tycker också ser intressant ut. Inom ramen för en positiv trend så börjar aktien konsolidera. Jag tar en paus. Lundin Energy har rekylerat tillbaka inom ramen för en positiv trend. Så där har vi en rekyl. Så är det så att man inte har kommit in i den typen av bolag, så ger ju den rekylen ett bra tillfälle att ta sig in ifall det är så att man känner att man vill göra det.
Mm. Intressant. Mm. Men du, ska vi inte ta och bjuda in Lotta igen?
Det gör vi.
Ja, varmt välkommen tillbaka till Börssnack, Lotta. Jättekul att du är här. Jag hittade dig via John Authors morgonmail. Och du kanske inte är så känd för den breda allmänheten i Sverige trots att du har en imponerande bakgrund. Men kan du inte berätta lite grann om vem du är och vad du har gjort och vad du gör idag?
Ja visst, jag heter Lotta Moberg. Jag kommer från Skellefteå ursprungligen. Jag är nationalekonom. Jag pluggade i Lund, kandidatnivå, och sedan tog jag jag doktorerade i nationalekonomi vid George Mason University. Och då jag flyttade till USA. Det var drygt 11 år sedan nu. Och sedan dess har jag varit på William Blair. Hade väl inga direkta planer för att bli vara i finansvärlden. Jag trodde att jag skulle bli akademiker, men jag hamnade här. Så det är min senaste bakgrund. Innan jag pluggade vid Lund så gjorde jag militärtjänsten i Enköping som signalist där. Lärde mig ryska, jobbade och bodde i Ryssland lite över ett år. Sen gjorde jag 2 missioner i Kosovo också.
Imponerande.
Sen började det mer seriösa livet.
Och det leder oss in lite grann på just Ryssland kanske. Ryssland och Ukraina. Hur ser du på den situationen?
Ja, väldigt intressant situation. Och det är intressant att se hur att marknaderna reagerar som de gör. Det har ju varit oroligheter kring att Ryssland skulle göra någonting aggressivt militärt mot Ukraina. Och vi har sett aktiemarknaden i Ryssland gå reagera negativt på det, gå ner, och sen har det gått upp senast tiden. Även valutan där, Ruben. Som jag ser den situationen så är det, om man tänker på ett spelteoretiskt perspektiv, så finns det liksom ett sätt att se på 2 stycken spelare som spelar det som vi kallar Game of Chicken, eller kycklingspel, jag vet inte om det finns man säger så på svenska. Där de båda hoppas att den andra ska ge vika medan man båda är väldigt aggressiva. Det tycker jag inte jag är ett väldigt produktivt sätt att se på situationen i Ukraina, Ryssland, USA är väldigt involverad också. Utan du har faktiskt en situation nu där båda de stora spelarna, och Ukraina är inte en spelare här, de är fotboll skulle jag säga. Men de 2 stora spelarna, Ryssland och USA, båda har ett intresse av att den här konflikten fortsätter. Inte blir för aggressiv. Ingen vill ha militär konfrontation. Men som jag ser det från den ryska sidan, så är de väldigt glada, Putin och hans gäng, väldigt glada över att vi inte pratar om Alexej Navalny. För det är någonting som vi helt lätt glömmer bort nu i västvärlden. De håller på nu att sätta honom i fängelse för 15 år. Nu ska jag börja också påminna om att Alexej Navalny var en oppositionspolitiker. Han är en oppositionspolitiker, och eftersom per definition om man är oppositionspolitiker så är man hatad av Putin. Och därför ville de ju då slänga honom i fängelse utan att vi reagerar för mycket på det. Så det är ju en anledning. Men sen är det ju från Rysslands sida också. De vill ju också spänna sina muskler och se till att västvärlden inte närmar sig deras gräns för mycket med genom militär material, vare sig i Ukraina eller andra östeuropeiska länder. Så det är liksom Rysslands sida. Och sen USA. Jag tror att Biden och hans administration, Biden, USAs president, och folket runt om honom gärna vill se att vi pratar mindre om allt som får honoms opinionssiffror att gå ner nu. Och en stor del där är inflationen som vi nu har över 7% i USA. Och så han har väl inget direkt intresse heller av att se till att det här reds upp direkt. Men de vill ju inte, USA vill ju inte heller se krig. Men de fortsätter och ge ut uttalanden vad gäller att ja, snart kommer Ryssland attackera och sådana saker. Det verkar vara, för mig ser det ut som spel för gallerierna, att se till att det fortfarande verkar vara en konflikt som är lagom varm, inte för het.
Har det mer med energi att göra egentligen, att man vill passa på att flytta fram sina positioner som en exklusiv leverantör till Europa och liksom Man har ju försökt splittra Europa och liksom hålla tyskarna borta från resten som kanske är lite mer agiterande. Är det mer en sådan sak snarare än att det har med NATOs egentliga utbredning att göra? För de förstår ju att det kommer bli väldigt svårt att rulla tillbaka.
Jag tror inte att Ryssland skulle kunna ha någon utsikt av att expandera deras energidominans i Europa. Du har, jag tror med ungefär 35% av Europas gastillförsel och så mycket som 50% i Tyskland där de även har avskaffat mycket av den kärnkraftverken. Så det tror jag inte att de skulle kunna manifestera sin position och se till att, ett land som Tyskland speciellt förstår att du kan inte göra hur som helst vill. Det kommer att göra ont för dig och er om vi drar tillbaka vår gastillförsel, vilket gjorde ett tag. Så att priser går upp väldigt mycket. Så kan de använda det som en, som liksom ett vapen, men jag tror att deras ultimata motivation till konflikten har mer med NATO, generell militär expansion av väst
just det. Att göra. Och hur tror du man kan tillgodose ryssarnas sida? Det pratas mycket om det Minsk 2-avtalet och liksom tvinga Ukraina att bli pacificerat och inte kunna ta ställning. Är det det som det kanske mer går ut på då?
Ja, det är en bra beskrivning. Jag tror att Ryssland vet att de inte kommer få något skrivet avtal som säger att NATO aldrig kommer att bjuda in Ukraina till exempel. Men de vill ha ett tillräckligt tydligt uttalande från USA och det hållet. Som också bör inkludera generell expansion, inte bara Ukraina men även andra östeuropeiska länder.
Just det. Mm.
Och under 2022 har varit relativt volatilt börsår hittills. Hur ser du egentligen på konjunktur, tillväxten, inflationen och liksom stora makrobilden?
Jag är lite mer negativ än vad jag tror marknaden är generellt på det sättet att jag tror det kommer vara svårt för centralbanken i USA och andra centralbanker också att höja räntan väldigt mycket. Och jag förstår de som säger att ja, varför skulle de inte kunna höja räntan nu när inflationen är så hög? De lyckades ju höja den tidigare. I USA i alla fall så höjde de den för några år sedan och sen kom den ner igen. Och jag tror dock att inflation är, så länge marknaden tror att det är hyfsat övergående så borde du inte se i alla fall de långa räntorna reagera på det. Och det är precis det vi har sett. Det är det som förvånat väldigt många, att varför går räntorna inte upp? Och jag tror att det kommer vara liknande framöver också. Och nu när förväntningarna ökar på att de kommer att höja de korta räntorna så har ju då kurvan blivit ganska platt på obligationerna i USA. Och det tror jag är ett tecken på att det kommer vara svårt den här gången. Om du tänker på generellt sett, för bara lite ta ett längre perspektiv, alltså räntorna har ju gått ner liksom trappvis under lång tid. Jag tror att det är det vi kommer att se framöver också. Så konjunkturmässigt, jag tror att det kommer bli en svagare ekonomi. Jag tror att det kommer att dra ner inflationen. Jag skulle inte bli förvånad om inflationen i februari eller till och med den som jag sett data på nu i januari är den högsta, i alla fall på ett årsbasis. Om den kommer ner från USA från 7% kommer det ju fortfarande, kan det fortfarande vara väldigt hög. Och folk glömmer ju ofta att det är ändringsfaktor, det är inte en nivå. Priserna går fortfarande uppåt, men det lugnar ju ändå folk när man ser det. Så att jag tror att det den stora risken i år kommer ju vara mer än att tillväxten saktar in.
Mm. Så det är inte nivån där som är viktig i sig, utan det är hur data förändras, är det korrekt?
Ja. Yeah.
Du skrev eller citerades förra året kring dagens ultralåga räntor och menar på att det var allt annat än normalt. Hur skulle du definiera det här med normal ränta?
Ja visst, det, det folk ofta tänker på när man tänker på en normal ränta är det som vi normalt skulle se om du inte har en ränta som är manipulerad fram av politik, vare sig det är från centralbanker eller regeringar, när de spenderar pengar och influerar ränta, har en effekt på ränta på det sättet. Det som från ett akademiskt perspektiv folk ofta tänker på är den så kallade naturliga räntan. Det här är Knut Wicksell, svensk nationalekonom, som populariserade det begreppet. Och det har att göra med, det är precis som han la fram det, som jag tycker också är mest praktiskt att tänka på det sättet, är då huruvida en ränta skulle, vilken ränta vi skulle ha om man inte hade den här manipulativa effekten som man tänker på från pengar och det som de spelar, den roll som pengar spelar i ekonomin. Och det blir ett väldigt, det är väldigt abstrakt, för man måste liksom föreställa sig att du har en värld när man inte använder pengar, och att det allting är, vi handlar med varor, och se vilken ränta du får på det liksom. Jag ger dig ett äpple idag eller imorgon liksom, hur mycket mer vill du betala om jag ger dig idag? Så det är väl det konceptet liksom, på ett filosofiskt nivå, men sen kan ju folk använda det lite som de vill när man pratar om normala räntor.
Men kan man tänka sig att det är ett politiskt motiv bakom de här låga räntorna? Jag tänker på liksom, vi hade guldstandarden, Bretton Woods, flytande växelkurser. Finns det något liksom manipulativt, om man så säger, i hur det har blivit?
Ja, som jag ser det så många vill hitta faktorer som är fundamentala, som förklarar varför vi har en så låg ränta. Och de ser på demografi och andra saker. Tycker att om man tittar på datan så det finns trender som går åt samma håll. Du kan ha en lutande liksom, demografikurva samtidigt som du har en lutande räntekurva, och du kan säga eller ränta över tid och därmed säga att det måste ju vara så att det finns ett kausalt samband mellan dem. Men det behöver inte alls betyda det, och jag tror att ofta så försöker folk räkna mer in i det än vad som är behjälpligt. Jag tror verkligen att det är, som du säger, centralbanker som håller räntan nere. Vi har i princip sett sedan inflationsmål introducerades så har centralbanker velat hålla räntan så lågt som möjligt, eller så lågt, tillräckligt lågt för att undvika att marknaden blir svag eller att ekonomin blir svag. Och det tror jag är en trend som fortsätter. Jag tror att när vi analyserar vad som kommer vara det nästa steget här, vad centralbanken kommer göra härnäst, det kommer att handla om hur lågt kan de hålla den utan att orsaka för mycket inflation, eller att i alla fall att misslyckas att hålla inflationen tillbaka om det inte är centralbankerna själva som orsakat den från början. Det tror jag verkligen att det är verkligen mitt argument att centralbanker faktiskt har väldigt stor influens här. Och om du tänker på att vilken konst, det känns som att vi lever i en sån ovanlig värld med så låga räntor. Men vi hade en period där vi i slutet 60-70-talet, i alla fall i USA, där räntor var väldigt höga. Det hade ju att göra bland annat med oljekrisen och allt det där som hände. Men det var mer en anomali, en lite ovanlig period. Och innan dess har räntorna, de reala räntorna, varit väldigt låga. Så historiskt sett så är det inte en så jättekonstig period vi lever i. Och efter andra världskriget, när det var väldigt mycket, när många utvecklade länder i alla fall hade väldigt höga statsskulder, så höll de den reala räntan negativt för nästan 10 år. Om man tänker på aggregerat de utvecklade länderna. Så på det sättet är det ju ingenting nytt att de vill göra det. Då var det ju ett sätt för dem att betala av skulderna som ansågs så väldigt höga efter andra världskriget. Nu ser vi i USA och andra länder också att skulderna är höga och ännu högre vad gäller som andel av BNP utan att de på något sätt använder de låga räntorna för att betala tillbaka det. Nu blir de låga räntorna istället en orsak till att en bra anledning att låna ännu mer.
Vad tror du att Fed skulle göra om vi ser till exempel ett större börsfall tidigare, som vi pratade om här, Fed-putten eller Powell-putten, att de då kommer komma in och återigen stimulera eller revidera tidigare ståndpunkt? Tror att de har möjlighet att göra det nu ifall börsen skulle falla, eller tror att de måste fortsätta att strama åt för att förhindra den stigande inflationen?
Jag tror att incitamentet från centralbanken är samma som tidigare, och de vill gärna ha låga räntor. Många tror att Jeremy Powell, som har en lite annan bakgrund, mer marknadssidan, har en förståelse för att marknaden ska kunna gå ner och därför är inte lika villig att sänka räntorna. Men jag tror att hans incitament har i alla fall blivit över tid samma som de kan traditionella centralbankcheferna. Och det kommer ju vara, det är ju den stora frågan som du ställer. Jag tror att det kommer vara svårt för dem att hålla räntorna väldigt lågt, så lågt som de vill ha. Men vi hoppas på lite för mycket om vi tror att de kommer kunna höja räntorna väldigt mycket, och inflationen kommer att komma ner. Men historiskt sett så har vi sett att det är väldigt svårt att ta ner inflationen utan att få en recession. När du höjer räntorna för att inflationen ska komma ner, det funkar så småningom. Det kommer ju funka, men jag tror att det blir mycket svagare ekonomi på vägen dit än vad folk kanske förväntar sig.
Tidigare nådde ju Fed Funds räntan nästan 3%. Och vad tror du liksom smärttröskeln ligger den här gången? Kommer det vara lägre än vad vi hade 2019, eller kan man komma upp till de gamla nivåerna igen? Har ni några tankar kring det?
I reella termer kommer det absolut vara lägre. Och sedan kommer i frågan, men var kommer inflationen ligga när de försöker höja räntan? Jag skulle inte bli förvånad om även i nominella termer de inte kommer upp till samma nivå igen. Jag tror att ekonomin i många västländer och USA också är försvagat på grund av covid, och mycket det har maskerats över med många, många olika sociala program och sådana saker. Och jag tror att det är en hel del svagheter där ute som jag tror kommer visa sig när man börjar höja räntorna.
Mm. Du har skrivit en bok, kan du inte berätta?
Jag skrev en bok om det ämne som jag forskade om under mitt doktorerande vid George Mason University i Virginia, som handlar om särskilda ekonomiska zoner. Det är områden som en regering utser att ha andra regler, kan man säga, än resten av landet. Och ofta har det med skattelättnader och tariffer och sådant. Och jag var faktiskt intresserad, jag trodde jag skulle bli utvecklingsekonom, och var intresserad av vilken sorts politik som stimulerar tillväxt i utvecklingsländer, och blev ganska desillusionerad av att inse att det här foreign aid, liksom utlandshjälp, oftast inte gör så mycket. Och här hittade jag faktiskt en sorts politik som jag trodde kanske, men det här kanske är någonting som fungerar. Det jag var mest intresserad av var idén av nationalekonom Paul Romer, som pratade om charter cities, som är en mer liksom extrem form av detta, där olika länder kommer in och applicerar deras institutioner på ett utvecklingsland. Det tyckte jag var väldigt intressant, och jag ville skriva om det när jag doktorerade. Men jag insåg ju snart att det finns ju inga exempel ännu på hur det här faktiskt appliceras. Men jag tänkte att jag ska gå in i litteraturen om särskilda ekonomiska zoner som är mer etablerat. Det är liksom industriella zoner som finns i många, många länder. Det finns hundratals. Så jag tänkte att om jag tar därifrån så kan jag liksom bygga en tes på hur Paul Romers speciella zoner skulle kunna fungera. Då insåg jag att litteraturen på de särskilda ekonomiska zoner inte fanns heller. Inte sådär akademiskt, inga riktiga djupa analyser. Så då insåg jag att det var det jag skulle göra och bidra med. Så det har jag gjort. Och min bok heter The Political Economy of Special Economic Zones. Det är den enda boken som du hittar på Amazon under Lotta Moberg. Och jag ger inte alls endast ett positivt perspektiv av hur de här zonerna fungerar. Och den heter Political Economy of Special Economic Zones för att jag ser det inte bara från ett ekonomiskt perspektiv men också från ett politiskt perspektiv. När jag ställer den stora frågan, när är zoner bra? Om så, i så fall, när är de bra? När funkar de inte? Och jag tycker att, som jag ser det, så måste man förstå den politiska aspekten. Inte bara den ekonomiska. Det är väldigt svårt att mäta huruvida en zon är bra eller inte. Du kan alltid se att det finns mer ekonomisk aktivitet i en zon jämfört med resten av landet. Men det kommer fortfarande vara oklart huruvida det är bara ekonomisk aktivitet som har flyttats då in i zonen. För att ja, men om du har skattelättnader i en zon, visst, då kommer ju folk vilja etablera sig där istället. Så det är väl sammanfattningen på jag går in på olika sorters nivåer om den politiska aspekten, hur man kan tänka sig om en zon är bättre att ha eller inte.
Kan du ge ett exempel på någon zon där du tycker att man har lyckats och kontra då någon zon som där det verkligen inte har funkat överhuvudtaget, av vilken anledning det nu må vara?
Jag tror att det mest framgångsrika exemplet är Kina. Och där var det ju inte regeringen eller det kommunistiska partiet som leder Kina som ville ha zoner, och i alla fall speciellt inte utöver hela landet. Utan det var liksom ett från nerifrån som initiativet började. Det var personer som ville ha bättre kontakt med Hongkong för att göra affärer där, och därför lyckades muta säkert den rätta lokala politiken för att tillåta det och ha en särskild ekonomisk zon just över vattnet från Hongkong. Och det som är speciellt med det är att efter det så växte det. Det visade sig vara väldigt lukrativt både för de som bedrev företag där, men även då för de lokala politikerna. Så då var det ju fler ställen som såg att det här är ju faktiskt någonting som vi kan tjäna pengar på. Och sen växte det tills det att till slut så fanns liksom en majoritet även i den högsta leden av styrelsen i Kina som faktiskt var för det här. Men oftast folk säger ofta att ja, men Deng Xiaoping som ledde Kina då, han var ledaren som var visionär och han ville ha zoner. Nej, han var mot zonerna. Och sen kom han, så började han stödja dem ändå när det blev så överväldigande att de var så framgångsrika. Men det exempel med Kina, att det intressanta är att det skapar ett dilemma, vilket innebär som är att det verkar vara mest framgångsrikt när det inte är initierat från den högsta leden, liksom, från den nationella regeringen. Så då blir det ju svårt om en nationell regering frågar men hur ska vi göra särskilda ekonomiska zoner? Om svaret då blir ni skulle inte vilja ha det. Anledningen att Kina är ett sånt bra exempel, sånt framgångsrikt exempel, är ju att politiken ändrades. De ledarna för Kina ville inte ha öppenhet, ekonomisk öppenhet som vi tänker på liksom att de bedrev. Det blev liksom en evolutionär process som zonerna använde som ett verktyg för att ta sig dit. Så på det sättet är liksom du kunde få en liberalisering av marknaden trots att politikerna faktiskt var emot det. De flesta var emot det. Sen det kontrasten med det är en hel del länder. Jag skulle säga Indien kanske är det bästa exemplet på en regering som säger att vi ska ha zoner och vi har en vision. Det ska vara en zon där. De ska producera babykläder och här ska det produceras datorer. Och sen säger de exakt vad som ska ske. Och det passar kanske inte marknaden. Det passar inte du har inte alltid de bästa kommunikationerna, de bästa vägarna, allt sånt. Så när det blir allt för toppstyrt så är det så mycket som går fel. Och det har det gjort på många sätt i Indien, där man också har en... när det var protester mot att vissa zoner för stora, så satte de ett maximum areal på dem, men de hade även en minimum areal, så det var väldigt, det blev väldigt många faktorer som du måste passa in i, som gjorde att det blev väldigt svårt. Det är väldigt mycket korruption som involverade det också. Det var inte alls så att många företag upplevde att de kom runt, att det blev liksom mindre byråkrati, utan ofta ännu mer, och därmed mer också bruna kuvert under bordet och sådana saker.
Du är med i Dynamic Allocation Strategies team och ansvarar där för den globala makroanalysen. Kan du inte berätta lite grann mer konkret vad ni gör?
Ja visst, så vi gör alltså makroinvesteringar, vilket innebär att vi investerar på aktiemarknader som helhet. Vi plockar inte specifika aktier, utan när vi gör Sverige till exempel, så är det OMX. Och vi har valutor och även obligationer, mest statsobligationer. Och vi har ett fundamentalt perspektiv på värderingar, det vill säga att vi gör, vi har ett långt perspektiv fram i framtiden för att förstå vad kommer tillväxten att vara, hur ska vi diskontera den tillväxten. Så vi, och därmed får vi våran liksom, guide i fundamentala världen. Och som den som har mest ekonomisk bakgrund där, så jag gör en hel del jobb vad det gäller värderingar av våra marknader, av våra valutor. Jag har också några länder som jag specifikt följer och analyserar, som är Latinamerika, Ryssland och Östeuropa och Skandinavien. Och sen gör jag olika projekt vad gäller att skriva, göra white paper, sådana saker, andra forskningsprojekt som dyker upp, oftast ganska små, men väldigt mycket intressanta saker.
Vem använder analysen? För jag förstår att det finns ett fondbolag, William Blair Fonder. Är det de som nyttjar det som ni kommer fram till, eller hur funkar det?
Just det, här börjar jag klara. Som ett team så är vi självstående på det sättet att vi har våra klienter som har pengar med oss. De ger oss pengar och vi investerar dem. Och det mest är institutionella, så det är pensionsfonder och fackföreningar skulle nog vara de största andelarna. Så har vissa family offices, sådana saker också. Så den analysen som jag gör, det är väldigt mycket som jag skriver, lämnar ju aldrig teamet. Så det, är inte, det handlar inte om att jag sitter och väljer de perfekta orden, utan det handlar om att tänka och försöka få fram vad vi vill göra i olika situationer, i olika marknader. Som du tog upp Ryssland i början, så det kan vara ett bra exempel. Där vi tänker från ett, och argumenterar från ett spelteoretiskt perspektiv, vad skulle kunna komma fram av det här, och sedan väljer vi då, eftersom jag analyserar Ryssland, så är jag väldigt involverad i dialogen med min chef som är portfolio manager, som leder vårt team, med att komma fram till vad vill vi göra här. Har vi en stor position, vill vi fortfarande hålla kvar den, vill vi öka sådana saker. Så det är, allting handlar om att hitta den bästa allokeringen för de pengar som vi allokerar, och det är våra egna, så att säga, våra egna klienter.
Och jag tolkar dig lite grann som att du är ganska negativ till ekonomin. Du låter lite bearish överlag. Hur speglar det er allokering, och vilka marknader tycker ni är intressanta då i dagsläget, givet det?
På obligationssidan så skulle jag säga att vi har en hyfsad allokering till amerikanska och andra obligationer. Så på det sättet så speglas det. Vi har våra fundamentala värden, så signalerar att många obligationer i Europa är övervärderade. Samtidigt så är vi väldigt försiktiga på grund av den mer kortsiktiga synen på räntor. som vi inte är helt övertygade om kommer att gå upp så mycket som folk verkar förvänta sig. Att vi därför, vilket innebär att vi inte tar de korta positionerna som den här övervärderingen skulle leda till. Generellt sett jag skulle säga att vi kanske är mer bearish, i alla fall jag själv, än marknaden. Men mesta har vi långa positioner. Det handlar ju om, det innebär ju också för oss att vi ser värde i vad vi gör vad gäller att diversifiera globalt och hitta bra möjligheter i olika länder som folk inte tittar på lika mycket. Sen skulle jag också trycka på valutorna som vi gör. För valutor är ju helt okorrelerade med aktiemarknader. Så det är också någonting som har visat sig vara väldigt bra för oss i år, hittills i år. När det har varit skakigt på börsen har det gått väldigt bra för oss på valutasidan. Vi värderar valutor som fundamentala värderingar där också. Så det skulle jag nog säga att det är kanske mer den mest hittills i år har varit den bästa sidan av våra portföljer också.
Finns det några specifika regioner eller länder som du vill lyfta fram som lite extra intressanta?
Ja, jag tycker att Brasilien är alltid intressant. Alltid the country of the future. Men och där har vi en position både på aktiesidan, marknadssidan och valutan. Och det är fortfarande så att folk blir lätt pessimistiska för Brasilien och gör det mer optimistiskt. Samtidigt så har vi en osäker situation just nu, eller osäkert år framöver med presidentval i oktober, och tror det ej, men Lula da Silva är tillbaka och vill bli president. Och det som är alltid oklart i Brasilien är opinionsmätningar kan visa på en sak, och några månader senare så kan saker och ting förändras ganska snabbt. Men just nu så är det Lula som leder alltså. Mycket har ju med att folk känner igen hans namn. Så det kommer vara en intressant marknad att navigera. Inte kanske bara på den positiva sidan, men se hur presidentvalet är. Utvecklar sig kommer vara intressant. En annan tycker jag är Chile, som har varit ganska negativt sentiment för Chile för att de bestämde sig för att skriva om sin konstitution och därmed möjligtvis försvaga äganderätter till viss del. Och sedan så har ett presidentval som i slutet av förra året vanns av en vänsterorienterad, väldigt ung man på 35 år som också gjorde att marknaderna gick ner och mycket oroligheter. Där är vi också långa, det var väldigt stor värdering där, samtidigt som vi har trappat ner våran utsikter för tillväxt på grund av hur det gick med presidentvalet också. Så det är också en intressant marknad att följa.
Rent praktiskt och tekniskt, hur handlar ni? Du säger ni handlar marknader, antar jag, index, är det terminer eller hur kommer ni åt marknaderna?
På valutasidan så är det forward contracts.
Mm, yeah.
På aktiemarknadssidan är det mest futures. Vi använder ETF till en hel del. Ibland gör vi också swaps både på aktiemarknadssidan och på obligationssidan.
Mm.
Obligationer kan vi, ibland gör vi fysiska obligationer, men ibland också forward contracts.
Du är ju också väldigt involverad i CFA. Och kan du inte berätta lite grann om det jobbet och vad du gör och sådär? Jag har ju sett lite grann kring poddarna och det verkar vara full fart där.
det är mycket som händer där. Ja, det här är någonting som jag hoppas att folk i Sverige också öppnar upp ögonen för. Det är väldigt mycket som finns online, resurser där. CFA, Chartered Financial Analyst, står det för, och det är den största organisationen i finansvärlden. Och min involvering där är dels att jag sitter i styrelsen på i deras Research Foundation heter, och jag håller också på att ta över deras som ledare för deras forskningskommitté. Och det finns en hel del där. Vi publicerar monografer som är kortare böcker, 100 till 150 sidor oftast. Också det vi kallar briefs, som är då mer som artiklar som kan vara 15-20 sidor. Mycket som handlar om de fundamentala frågorna i finansvärlden, men vi fokuserar en hel del också på de nya saker som händer. Vi har publiceringar på artificial intelligence och kryptovalutor och allt möjligt sådant. Så det är all den materialen, det är en foundation som är alltså inte för profit, och allting är tillgängligt gratis på hemsidan, Research Foundation. Och sen har jag evolverat också i den lokala CFA-föreningen, så det är CFA Chicago. Vi har en podcast, vi släpper ut vissa av de episoderna som videor också. Vi gör mesta under pandemin nu, så har vi haft våra event online, och flera av dem tidigare events finns på vår YouTube-sida och även på hemsidan. Och förhoppningsvis framöver kan vi börja göra saker mer in person. Och där leder jag tillsammans med en annan person den gruppen som sätter upp många av de här paneldiskussionerna samt podcasten.
Mm. Vi får länka till det där i vår poddbeskrivning. Men ska vi ta lite avslutande frågor?
Ja, absolut. Jag blir helt andfådd när jag hör hur mycket du har, hur många järn du har i elden. Då blir ju en klassisk fråga, hur kopplar du av? Du måste ha hur mycket som helst att göra.
Svaret är nej.
Du kopplar inte av.
Jag gör lite pilates på morgonen. Det är min tid för mig själv. Sen har jag för Research Foundation, så mina helger så består oftast av att skriva. För jag håller på tillsammans med min chef att skriva en bok för dem om asset allocation, som jag hoppas kan kanske i slutet av året att det kan publiceras i alla fall. Och sen har jag lite bokklubbar och träffar kompisar och sådana saker. Så, ja, men jag går nog ut och tar en drink lite här och där för och bra tillfälle att träffa och vänner. Och, ja.
Om man vill följa dig, finns det på sociala medier eller är det YouTube? Hur hittar man dig?
Bäst är nog att hitta typ min hemsida som är lottamoberg.com, C-O-M. Och sen skulle jag definitivt rekommendera det som jag är väldigt engagerad av, CFA Chicago. Kolla in det på YouTube och även hemsidan där för podcaster. Och podcasten finns också, vilken podcast-app som helst också, CFA Chicago. Så där är nog mest av det som jag gör.
Grymt. Lotta, stort tack. Dels för att du gick upp jättetidigt och för att du är med i våran podd. Vi älskar det. Det var fantastiskt och varmt lycka till framöver.
Stort tack. Lycka till.
Tack så mycket.
Ja, vi ska sammanfatta veckans avsnitt. Vad vill du lyfta fram?
Kämpig marknad. Men vi ska inte hänga läpp för det, utan det finns alltid möjligheter. Jämviktspendling, och du är ju exceptionellt bra på att lyfta fram idéer utifrån det arbete du gör, och det ligger uppe på IGs YouTube-kanal, så det är säkert många som följer de tankarna och idéerna. Och du pratar en del om momentum, som jag alltid tycker är intressant att höra om. Och alla har ju olika uppfattningar på vad det är som är momentum och hur ska man mäta det och så. Så det är intressanta reflektioner. Men samtalet med Lotta Moberg, vad tog du med dig?
Det var väldigt, väldigt, väldigt mycket. mycket där att ta till sig. Jag tror man måste lyssna på det där avsnittet några gånger för att repetera och lyssna ordentligt. För att hon har mycket att säga.
Mm. Absolut, och jättekul att hitta henne. Mm. Hon är såklart väldigt etablerad i USA. Hon har starkt fäste i Chicago, där hon också då ingår i CFA Chicago. Där det ligger väldigt mycket material ute för alla att ladda ner. Och jag har lyssnat på några av hennes poddar. Och de pratar ju Bitcoin, NFTs, allt möjligt som fenomen. Där de bjuder in intressanta personligheter. Så att det tycker jag definitivt man ska titta på. Det är bara googla på henne. Och får man lägga till antingen Finance eller Chicago så hittar man henne. För det finns ju några olika lottor där ute.
Just det. Och kring Ukraina så tror jag att det var lite grann spel för galleriet där. Ryssland flyttar lite fokus.
Mm.
Så att ja.
Men att det kunde pågå ett tag till.
Ja, det finns många som har incitament att det ska göra det. Mm. Tror du inte att Fed kommer att lyckas höja räntorna så många gånger som kanske marknaden prisar in? Prata lite grann om en flack räntekurva. Kanske policymisstag som är i korten där.
Mm.
Hon trodde att KPI i årstakt kanske redan har toppat här i januari. Jag tror att den skulle komma ner lite grann. Hon kollar ju där på också förändringarna i data och inte på nivåer.
Mm.
Och sen berättar hon också att det är svårt att få ner inflationen utan att få en recession då.
Just det.
Så på din korta fråga där om recession då kanske kommande två åren så svarar hon ja på den, va?
Ja, det gjorde hon. Mm. Så hon var lite mer negativ än vad kanske konsensus är just nu då. Mm. Det speglade deras investeringar, de var rätt försiktiga med krediter, lät det som. Och hon var på den mer positiva sidan så tyckte hon att Latinamerika med Brasilien och Chile var intressanta. Så att säga, investeringar där jobbar de med valuta och med aktier och krediter, har jag för mig hon sa.
Mm.
Så det är intressant. Chile är ett litet case där. De håller på att skriva om konstitutionen tydligen. Pratar om att försvaga äganderätten och en vänsterpolitiker har blivit vald där som president. Så det har skapat viss oro. Och Lula da Silva som då är förhandsfavorit i det brasilianska valet är det som spär på marknaden. Och det är ju en av de få marknader som är uppe i år då.
Mm.
Så det var väldigt intressant. Hon hade oerhört många hjärn i elden och hon kopplar aldrig av. På helgerna så jobbar hon inte, men då skriver hon en bok istället.
Just det.
Var lite pilates och kanske träffa kompisar som hon hann med där då.
Mm. Jag måste säga det, Chicago är en supertrevlig stad. Jag var där förut på semester 2016.
Mm.
Lyckades till och med ta mig in i CBOE på börsgolvet. Jag tjatade dem in där, mejla, de svarade inte. Jag fortsatte mejla dem tills de svarade. Och då skrev de att jag kunde få följa med ett universitet in på börsgolvet där.
Stod de där och skrek och köpte och sålde och kastade lappar fram och tillbaka?
De stod och skrek på just SPX, SP 500, terminspitten där.
Mm.
Och så var även VIX var okay. Öppen, fast där var det mest folk som satt med datorer och handlade VIXen.
Mm.
Men de flesta andra, eller alla andra pits var just nedstängda. Där satt folk med datorer och bara tradade själva.
Mm. Troligt.
Mm. Många privatpersoner faktiskt. Då kunde man hyra sig in där. Och så fick man en bra connection.
Mm.
Så satt man och tradade.
Sitter nära mainframe.
Exakt.
Mm. Spännande. Ja, med de orden tycker jag vi rundar av dagens sändning. Bolag och fonder som nämns i denna podd är inga rekommendationer, det är observationer. Ha en riktigt skön helg.
Tack och hej.